Hej och välkomna till avsnitt 213 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och vid min högra sida och från micken sett vänstra sida.
För det måste ni veta så att ni ska få känna en
bild
av
oss. Ja, men det är inte oviktigt för att ibland så hamnar det här.
Ja, det förlåt, vem är det som sitter? Vi måste väldigt oviktigt. Kjell heter jag, det är jag som är prästen.
Ja, det är det som är prästen. Nej, men så här är det ju, Kjell, att några av våra avsnitt vid något tillfälle har ju hamnat i tvåkanalsystem. Du vet, av någon anledning. Och då kommer väl du nu då från vänster kanske? Jag vet inte.
Gör jag det? Nej, det får ni höra av er på Facebook.
Sitt i och små berätta. Grupper och pratas.
Ja, bikupor så hörs vi efter fikat.
Har alla arbetsplatser bikupor?
Ja, det vet
inte. Nu kan ni bikupa och sen tar ni fika så tar vi en liten...
Jag tror att det är så här va, på jorden. Mm. Att vi tror att Gud leder oss och har skapat oss. Och så här. Men det finns ju också en motkraft som är det onda. Liksom. Mm. En del kallar det djävulen. Och jag tänker att djävulen finns inte.
Nej, och vad kommer nu?
Men det enda, det enda spåret av djävulens en gång stora makt är ju de här bikuporna. Tillsammans med kickoffer. Det är liksom resterna, det är då man kan ana ändå att kanske det finns en djävulsk makt här i världen i alla fall.
Men det gråter jag. Vad starkt. Det var så starkt jag gråter.
Ja, jag förstår det.
Och det är starkt.
Ett gudsbevis har man hört talas om, det här är ett djävulsbevis alltså. Ja. Djävulen smider sina ränker här i världen.
Där visar du ditt sanna jag. Alltså jag kan tänka mig att ganska många inte så starkt som att det skulle vara så satans påfund med bikuper, men kanske
tycker... Jag tycker att det är värre med bikuper än ormar, så kan jag säga.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men att många kanske tycker att det inte är så meningsfullt. Men ja, kickoffer, det tror jag att folk kan tycka är rätt så kul faktiskt.
Jag tror att det kan skifta väldigt mycket. Ja. Och sen beror det också väldigt mycket på hur man gör dessa kickoffer. Om det handlar om att man ska stå på led och blåsa sugor på varandra, så tror jag att väldigt många mer än jag tycker att det är djävulens påfund. Faktiskt. Sen finns det andra saker som man kan göra som är mindre djävulska.
Just det.
Jag har varit med på sådana också. Inte så många, men några jag har varit med på som har faktiskt varit meningsfulla.
Hur har du haft det sen vi sågs? Jag har varit lite chockad här. Det har varit ett par gånger här på senaste tid som du liksom har visat ny sida. Och det...
Ja, det är den tilltagande demenssjukdomen.
Är det det? Ja.
Nej, men att frontallobsdemens heter det då när personligheten förändras.
Just det. Ja. Men jag är ju glad för detta. Att jag liksom att jag fortfarande kan bli förvånad av saker du säger efter så många timmar. Både i podden och utanför.
Fernissan börjar rasa av nu. Det är så det ligger till efter 211 avsnitt. Ja, så rasar hela Fernissan. Och jag bryr mig inte om längre att folk kastar domkapitelanmälningar på mig.
Just det. Säger jag som att de skulle göra det. Och så slutar med det.
Det har inte hänt så lite.
Nej.
Eller det är klart att jag inte har det som jag inte vet det.
Ja. Ja. Men du har ju haft det sen vi såg sist. Du har ju fyllt år. Det kanske inte fick outa, men ni gjorde det.
Ja, det är ju för sent nu att gratulera med i alla fall. Så det kan vi ju säga. Gjorde jag. Jag fyllde år. Mm. Och det var en upplevelse som jag fick av min fru då. Att vi hade fått... I hemlighet hade hon bokat rum på ett hotell i stan. Mm. Som vi hade övernattning på. Och sen så hade hon också bokat biljetter till en musikal.
Okej, okay. Vilken då?
Den hette Häxorna i Eastwick.
Ah.
Och det är ju en film, tidigare vet jag, som jag inte har sett. Med Jack Nicholson. Och det här är en musikal. Ja. Med Peter Jöback i huvudrollen. Ja. Dock var det så att just den här gången så var Peter Jöback utbytt mot någon som jag inte vet vem det var. Okay. Men väldigt bra och duktig. Så det gjorde inte mig något. Det var lite värre för min fru som hade spetsat in på just se Peter Jöback. Och då hör det till saken också att för något år sedan så var vi hela familjen där. och skulle se, eller såg Fantomen på Operan med Peter Jöback. Och efter första akten så hoppade Jöback av och blev ersatt av en annan. Ja. Så att det hör till på något vis att när vi går på cirkus för att se Peter Jöback så är inte han där.
Nej.
Då ger sig han till att vara någon annanstans.
Just det. Men jag kan tänka mig att ersättaren stand-in var superproffs och gjorde det.
Ja, ja, den här. Det är mycket,
men det är
bra.
Klart att din fru hade spetsat in sig på att denna gång få se Peter Jöback.
Ja, nu så här, vi satt ju ganska långt ifrån så att man skulle ju kunna, alltså när man ser på så skulle det kunna vara Peter Jöback, för sminket och kläderna är ju såklart detsamma.
Ja.
Sen kan man ju säkerligen skilja rösten åt, men eftersom jag inte är någon expert på Peter Jöback så ska jag inte säga att det här var inte Peter Jöbacks röst.
Nej.
Ja, det var det ju inte, för jag vet att det inte var han. Men då det kan man kanske reagera på att om det var någon som jag själv, liksom någon artist som jag tycker väldigt mycket om så där, som plötsligt är utbytt mot någon annan, så då är det klart att då hade jag väl reagerat
såklart
mer på det.
Men
det här var mer själva som föreställningen funkade alldeles utmärkt som den var.
Var den bra?
Ja, alltså den var välgjord, det var fart och det var färg och det var bra sjunget och bra spelat och allting. Ja, jag tyckte det var bra, får man säga. Alltså, om man inte tänker på vad den handlade om så att säga, alltså intrigen var väl så där.
Okay.
Så. Men jag tyckte det var en fin. Det var en kul upplevelse.
Jag vet inte alls vad den handlade om, men däremot någon mig nära som gillar musikaler har hyllat den, eller ja, jag har hört mycket om den, men jag vet inte vad den handlar om och jag har ju själv aldrig sett en musikal utom en Book of Mormon.
Ja, just det kommer jag ihåg.
Ja, men det är inte min värld så att säga.
Nej, just det. Nej, det är det ju egentligen inte min heller. Så, men om man inte räknar in Galenskaparnas uppsättningar som musikaler, så inte för att jag har sett dem heller, men jag har sett dem på film.
Just det.
Så, men nej, jag tyckte om det. Jag tyckte det var jättemysigt. Och det var väl det själva grejen också. För vi gick över till hotellet och sov sen liksom. Och så, ja, att allt var... Det var mysigt. Det var trevligt. Det var skönt och avkopplande.
Överraskad.
Det blev jag.
Annars?
Annars sitter jag och förbereder kommande söndag. För jag ska predika på söndag.
Ja.
Och det återkommer vi lite grann till ämnet här om en stund när vi ska ha vår andakt.
Du ska få lite inspiration.
Jag ska få lite inspiration när vi samtalar kring denna text.
Ja. Hörru du, vi fick ju faktiskt hjälp med nu, Kjell, att tänka. Vi typ ställde ju en fråga förra gången, eller vi resonerade, jag vet inte hur vi kom dit, eller om det var gången innan, spelar ingen roll, hur man gjorde, vi sa att våra kyrkor är så kalla.
Ja, just det.
Så att vi sitter nu i ett kallt rum. Det var så vi kom in på det.
Ja,
i sakristian. Och så frågade vi, hur gjorde man egentligen förr när i de icke-vedeldade, uppvärmda på det sättet, kyrkorna, när innan det fanns element också.
Mm.
Och då hörde ju vår...
Det fanns ju dåliga element.
Ja, röra sig ibland.
Ja,
men då skickade i alla fall kyrkanalen, som brukar höra av sig flitigt till
oss,
skickade en bild till mig från en gammal bok med nördiga kyrksaker som han själv skrev. Och här då är det, jag behöver egentligen inte läsa det, men det är på gammal svenska om hur då prästen bör vara klädd för att hålla bort kylan. Och att man hade rock och reklin och det står om alla delar för att och bars under medeltider över ytterkläderna i de oeldade kyrkorna.
Just det, så och man klädde sig verkligen varmt. Ja, för det var ju det vi pratade om.
Precis. Mm. Och reklin och en rock. Och man hade väl också sånt som du har på begravning. Hjälp mig, vad heter det?
En kaftan.
Kaftan i större utsträckning. Så att du klädde dig helt enkelt varmt för att det var kallt i de oeldade kyrkorna.
Så enkelt var det.
Ja.
Min första fråga är där, om man nu har den här rocken på sig i kyrkan
och
så sjunger man liturgisk sång, är man rocksångare då?
Nej, det är inte värt ett skratt, men den kom så plötsligt, jag kunde inte låta bli.
Nej, den var
dålig.
Ja. Men grejen är så här att det här är, jag vet inte om det här är sant eller om det bara är en skröna eller vad man ska säga, men det jag har fått lära mig under min utbildning är ju det här med dopen i kyrkan, som vi har ju i dopfunt.
Ja.
Det är det absolut vanligaste. Och att det tidigare var så att man hade dopen i en, ja, som en dopgrav som det finns i de så kallade frikyrkorna. Där, ja. Så. Men att eller man sänkte, åtminstone så pass stor massa, sänkte ner hela barnet i vattnet. Men att det blev helt enkelt för kallt i de här oeldade kyrkorna. Ja. Och att det kunde vara hälsovådligt helt enkelt för barnet att doppas ner helt och hållet. Och därför så börjar man med det här med dopfunt. Så att man bara tar lite, lite vatten och lägger på barnets huvud.
Ja.
Som sagt, det så har jag fått lära mig. Om det är sant eller inte vet inte jag. Men så sägs det.
Mm.
Och då, det tyder ju på att det var inte lite kallt i kyrkorna på den tiden. Så
att säga. Att det nästan var en liten ishinna.
Ja, just det. Dopvattnet fick knacka hål på dopvattnet där.
Innan det fick, om det fick stå för länge. Men vad räknade vi egentligen med att svaret skulle vara? Det är ju ganska logiskt. Jag minns ju inte vårt resonemang kring
det. Nej, det är ju inte jag heller.
Klokt eller inte.
Det hade jag ju glömt 2 minuter efter att vi hade hållit det.
Men tydligen då var ju svaret enkelt att man klädde sig
varmt. När det var kallt i kyrkan så klädde man sig
varmt. Punkt. Ja. Hängde av sig svärdet men inte ytterrocken.
Just det.
I vapenhuset.
I vapenhuset.
Ja. Vi lämnar det. Hörru du, jag läste om en kvinna idag.
Okej.
Okay. Hon var 94 år och hade varit söndagsskolelärare i 70 år utan paus. Det är ju ett frivilligt uppdrag.
Fast du måste ha vilat lite på
det. Ja, men det stod så här att det här var första terminen utan... Ja, ja.
Jag förstår, det var inte dygnet runt i 94 år eller vad det var, 70 år.
Nej, jag förstår. Men det är ju... Då är man dedikerad till sitt uppdrag.
Verkligen, 70 år. För det är väl i regel oavlönat, så vitt jag förstår också.
Absolut.
Det är bara för att man gör det för att man vill, så att säga.
Ja.
Och tycker att man fyller en... Eller tycker att man var elakt eller att man fyller en funktion där helt enkelt.
Ja.
Men det är fint.
Ja, men du har gjort då det i 70 år.
Mm.
Kanske inte varje söndag, men alltså du har uppdrag varje termin.
Mm.
Det är mycket barn har du mött.
Ja, verkligen. Och de...
Alltså de, yngs, de, är, de precis, de kan ju redan ha gått ur tiden.
Ja, det kan de ju ha gjort. Men de, av ålderdom, de kan åtminstone vara pensionärer.
Absolut, så. Absolut.
Så att, ja, det är fantastiskt.
Ja. Ja.
Och vilken livsgärning.
Ja, verkligen. Tror du vi kommer ha sådana framåt? Jag tänker så här. Om vi ska filosofera någon minut här. Vad tror vi om frivillighet och Svenska kyrkan framåt? Alltså så här. Jag kan börja så får du tänka lite. Ja, jag tänker så här. Att vi kommer ju vara större behov av frivilliga resurser framåt. Mm. Så är det ju.
Mm.
Så länge det inte blir en väckelse och folk... Välj att gå med i kyrkan återigen.
Mm.
Så kommer vi bli färre anställda. För att tänka och organiseras på ett annat sätt. Men parallellt med det så får vi också ett samhälle där man vill engagera sig mindre ideella uppdrag. Mm. Så det är ju två linjer som inte riktigt
går ihop
så. Mm. Alltså det är oavsett, och det har vi varit inne på tidigare också. Det är oavsett sån... idéburen eller ideell organisation så är det ju svårt.
Ja. Som sagt,
som jag var inne på förra veckan att de knackade dörr från min styrelse och såklart slängde mig frågan om slutet. Skulle du kunna tänka dig att sitta i bostadsrättsföreningen? Så. Till fotbollstränare och i vårt fall uppdrag i kyrkan. Så det känns ju... Jag tycker det känns lite svårt.
Lite dystert,
ja, men faktiskt. Lite faktiskt.
För jag tänker precis som du säger där, som du också där, att det är ju... Det finns ju ingen... Jag ser inte en framtid där vi skulle kunna klara oss med färre frivilliga, utan det är ju bara fler och fler. Det kommer ju att hända. Så länge kyrkan finns, så att säga, så kommer det behövas mera frivilliga krafter. Och till exempel på, ja, om det nu är söndagsskola men andra, ja, sådana grejer. Å andra sidan, precis som du säger, det är otroligt svårt att få tag i till exempel personer som ska sitta i en styrelse eller åta sig uppdrag i olika föreningar. Jag har själv suttit i ett par föreningar, några styrelser också faktiskt, fast jag är sällsynt illa lämpad för det, men jag har suttit i styrelser och det är ju
sällsynt nästan illa lämpad, ja, det var ett starkt ord.
Ja. Så är det ju väldigt svårt att få nya folk som sitter där. Det var väl till och med så att i en av föreningarna som jag var med i, den lades ner. En viktig del av nedläggningen var att det gick inte att hitta en styrelse, helt enkelt.
Jag tänker, det är lite olika saker. Just styrelse tror jag också är... Alltså det skrämmer folk lite innan man har suttit där, för att det ska följa en sån en ordning med de stadgarna och styrelsespråk och sådär. Men uppdrag överhuvudtaget så står ju kyrkan inför en otrolig möjlighet och utmaning i och med det. Och hur ska vi liksom bereda plats för detta? Och bara i våra fyra kyrkor som ingår i den här församlingen, så, och det är ju distrikt, ser ju väldigt olika ut. Det är väldigt många någonstans och väldigt få på andra platser. Mm. Där man har jobbat mer eller mindre med frågan och skapat uppdrag och varit lyhörd.
För det är väl liksom. Men det där också, att det brukar ju sägas, och jag tror att det stämmer också, att vi är ju ganska kassa på att ta hand om frivilliga krafter också. Ja. Också generellt, självklart olika ställen, men generellt. Man kommer och säger, jag vill hjälpa till i kyrkan. Ja, kan du koka kaffe på söndag?
Ja.
Ja, okej, det kan jag väl göra en gång, men det är inte riktigt det.
Nej.
Okej. Ja, men kan du koka kaffe nästa söndag? Alltså det är väldigt mycket.
Ja. Så. Då har man ju missat.
Ja, då har man ju missat en kraft, så att säga. Ja. Och
det handlar ju mycket, det handlar ju mycket om att om uppmuntran och omsorgen, om frivilligheten och utmananden och personer som kommer. Och jag tänker så här, vi har ju missat det mycket på om vi går till oss som personer, tänk hur många ungdomsledare vi haft, för där blomstrar det ju fortfarande. Det är ju hur många som vill vara konfaledare. Och det är ett tydligt uppdrag, och där har vi modeller i konfaverksamheten för hur man ska kunna på individuell nivå, ganska ofta i alla fall, kunna utvecklas inom lite olika områden och få växa och lite olika ansvarsområden. Och sådär. Där är vi bra, punkt. Men sen när man är klar där, då är inte jag inte så bra så här. Min uppgift borde ju då, men nu är du, känner du dig klar eller för gammal eller sådär, hjälpa in i något annat uppdrag. För det är oerhörda resurser. Sen har vi haft tur att lyckas anställa några. Och några har gått in i kyrkopolitiken och sådär. Men i övrigt liksom.
Nej, visst, så är det ju. Det är svårt att.
För det kan vara oerhörda resurser. Alltså, eller det är det.
Liksom. Man kan inte säga till en 21-åring som känner att nu är jag för gammal för att vara ungdomsledare. Ja, men du kan väl koka kaffe på söndag till högmässan. Så här. Eller du kan.
Nej, det har man ju inget intresse.
Läsa texter eventuellt i högmässan. Och inte ens det vill man.
Nej, du vill ju ha ett meningsfullt uppdrag. Ska du lägga den lilla tiden du har som är fritid, då ska det vara meningsfullt. Det är självklart. Jag får gå till mig själv. Hur mycket frivillig uppdrag har jag idag? Inget.
Nej, alltså jag tänker den gången jag kom till kyrkoherden i min hemförsamling och sa att jag skulle vilja hjälpa till och engagera mig i kyrkan, så sa han, men vill du bli kyrkvärd? Och jag sa ja. Hade han sagt, vill du koka kaffe på söndag? Hade jag sagt tvär nej. Jag absolut inte kommit och engagerat mig överhuvudtaget i den församlingen. Jag provade på att sjunga i någon kör också, så här, men det var inte det jag ville. Men däremot som kyrkvärd känner jag mig väldigt väl tillrättas. Det var jättebra helt enkelt.
Ja.
Så att det är väldigt viktigt också, vad man får erbjudande om att göra.
Ja, och att hitta en organisation kring det som gör att man kan prova på olika uppdrag. Att om jag har ett samtal med dig, jag tror att du skulle passa, men det var inte rätt, och att man då inte får foten ut, utan men då provar vi det här liksom. För att vi har mycket i vår församling, vi har mycket ungdomsledare.
Ja.
Och sen blir det ett hopp, generellt sett, hopp till man är pensionär.
Ja, så är det, absolut. Ja,
och så kommer det ju vara liksom. För att de som är mitt i liv och karriär och barn och så, då ska det vara väldigt meningsfullt att jag ska engagera mig. Men de är oerhört viktiga. De här som är mitt i livet. Men den liksom kompetensen och
det är svårt ju.
Ja,
det
där
och veta, där ska du nästan komma från någon av dem själva. Så här, jag skulle vilja göra det här i kyrkan. Ja. Jag tänker att vi skulle kunna ha, inte vet jag, samtalsgrupper om det här och sådär.
Ja.
Att man gör, tar något sånt initiativ för att hitta på sysslor till någon, bara för att man vill behålla den. Det går ju nästan inte.
Nej, det är bäst om det kommer, engagemanget kommer och idén från personen.
Ja, absolut.
Men det gäller att man är frimodig och möjliggör för det.
Precis, för det är väldigt lätt att säga nej, det tror jag inte riktigt passar.
Det är ju den enkla vägen att gå.
Det är den enkla vägen att gå. Och ja. Ibland kanske man måste säga
men det kan ju vara i tiden att men det ryms inte i budget. Alltså, det kan vara massa saker.
Ja, visst.
Men,
eller om man gör, men det tror jag inte, för varför skulle man komma till kyrkan då? Men om man skulle vilja föreslå någonting att göra som absolut inte passar i kyrkans miljö, så att säga. Men det är ju knappast troligt, som sagt, att man skulle göra det.
Ja, vi kan lämna det. Vi får nog under åren återkomma till
det.
Cred till lille tanten som var söndagsskoleledare i 70 år. Alltså.
Det är bra gjort. Det är inte alla som lyckas med det, tror jag.
Är ni väldigt få. Vad ska vi prata om då? Har du någon kul på lager?
Ja, det har jag. Jag har faktiskt den. Det är mest ångest. Men det är en sak som faktiskt är fin, tycker jag. Nystartat nätverk vill sjunga för de som begravs ensamma.
Oj,
det här är ju kyrkans tidning.
Yes, jag lyssnar.
För 2 år sedan så blev Rebecca, först så står hon som krus och sen står hon som kurs, men jag tror att det ska vara krus. Uppmärksammad på att det finns begravningar som sker utan att några sörjande är närvarande. Hon tog en fika med en vän som just hade närvarat vid en sån begravning. Han jobbade som kyrkomusiker och berättade att det hände lite då, och jag blev så fruktansvärt berörd av det. Eftersom Rebecca Kruse själv sjunger föddes idén om ett nätverk av människor som kunde tänka sig att komma till de begravningarna och sjunga en sång eller spela ett musikstycke för den avlidne. Som ett ideellt engagemang och utan att ha något betalt. När frågan i år uppmärksammades medialt genom en rad artiklar om en man i Stockholm som legat död i flera år innan han hittats, bestämde sig Rebecca Kruse för att göra slag i saken. Den 11 januari startade hon Facebookgruppen Du går icke ensam. Nu har gruppen över 90 medlemmar och spridda över Sverige. Vissa av dem är professionella musiker, andra sjunger eller spelar något instrument som hobby. Rebecca Kruse hoppas att initiativet inte bara ska leda till att färre människor kommer att begravas i ensamhet. Hon vill också öka medvetenheten om hur många som faktiskt lever ensamma i Sverige idag. Mm. Det är ett samhällsproblem. Jag tror också att det kommer att vara väldigt givande för oss som går ut.
Du som ändå har varit präst nu i ganska många år, för jag har sett statistik, men upplever du att det är färre gudstjänstbesökare på begravningar?
Jag tror inte, med min erfarenhet kan jag nog inte säga något generellt om det. Det är klart att alltså, jag har ju haft en annan begravning där det är väldigt få närvarande.
Ja, just det.
Men jag skulle inte kunna säga att när jag började 2007 eller 2006 var det så var det massor av folk och nu är det få.
Nej,
det kan jag inte säga.
Det är lite för kort tid också.
För
att vi får ju statistik på alla gudstjänster och det är då ser man ju hur mycket besökare är, och där kan man ju se att det minskar.
Ja, just det.
Och jag vet inte vad snitt det spelar väl ingen roll, men att det i alla fall minskar, att folk tar sig inte tid att gå på begravningar i samma utsträckning som man gjorde förut.
Det var en självklarhet för de allra flesta, att är någon avliden i släkten då går man på begravning.
Ja, och kanske i näst sådär lite mer avlägset och den gått bort som kanske inte en grann, men någonting åt det hållet också. Lite avlägsna vänskaper också, att man gick. Men jag tror inte man gör det.
Nej. Sen är det ju också, för det är ju det som jag tydligt ser ökar är ju begravning med urna istället för kista.
Ja.
Men det är ju andra skäl, så att säga. Det kan ju ha ekonomiska skäl eller det kan vara praktiska skäl eller så. För det hände ju bara någon enstaka gång när jag var nyvigd, så att säga. Jag kommer ihåg första gången jag hade en sån där och jag undrade varför liksom. Och då var det för att den avlidna hade avlidit utomlands, och det var för dyrt att få hem hela kistan.
Just det.
Så att då blev den kremerad utomlands och sen tog man hem urnan. Men nu är det ju så att det finns ju som ett alternativ mer eller mindre. Ja. Det är inte så jätteofta fortfarande, men mycket mer vanligt.
Kommer ju bli vanligare säkert också. Och det där är så, tar mycket mer plats också.
Så är det ju också. Jag tänkte att jag blev större där i början. Nu är jag inte så störd av det. För att jag skulle jag själv välja, så att säga, då skulle jag föredra kistan. För att det blir på något vis. Jag tycker att Det blir lite märkligt att det här är bara askan, här är lilla burken, här ligger farmor liksom. Men det, jag lägger egentligen ingen värdering. Nej. Utan det, man gör som man tycker det. Det jag däremot inte trivs med, eller, alltså det är ökade antalet direktare som
det
kallas.
För det var det jag skulle säga, vad betyder det?
Ja, och det är ju att man dör till exempel på sjukhus och så förs man från sjukhuset direkt till kremationen och gravsättning. Och man har ingen begravning emellan alltså. Ingen, varken borgerlig eller kyrklig akt där man får komma och ta avsked något, utan man fraktar kroppen från det ställe där den dog till graven helt enkelt, utan någon vidare inblandning emellan där. Och det, jag tycker att det känns ovärdigt på något sätt. Och jag, naturligtvis tycker jag att alla skulle välja kyrklig begravning, men det är en annan grej. Jag tycker att även om man väljer borgerlig begravning så är
så
det
så får du ändå en ceremoni, ett avslut.
Mycket bättre än att inte ha någonting alls. Alltså på något vis. Man får ju förstås respektera människor som säger att jag vill inte att det ska finnas en begravningsgudstjänst. Eller begravningsakt menar jag. Men jag
det är svårt ju.
Det är svårt alltså.
Ja, jag håller med. Och det är liksom... stärker ju bara bilden, känslan ännu mer av den här ensamheten.
Ja, ja.
Och hur går det till? Det kanske vi inte frågade när vi intervjuade från begravningsbyrån där. Men hur går det till om man inte har någon? Vet du det?
Om jag
dör nu och jag har inga runt mig.
Ja, några anhöriga som kan ordna. Eller, ja. Jag har haft... tror jag, eller möjligtvis, nej det är kanske bara en. En begravning som var då en så kallad socialbegravning då. Okay. Där det inte fanns, sades det, några anhöriga. Jag ringde, det var ju bara en sån här god man som var antecknad som närmast anhörig så att säga. Och den kände ju inte personen så mer än, den var god man men det var ingen släkting, så menar jag. Och jag fick också ett telefonnummer till hemtjänsten som hade hjälpt den här personen. Och pratade med dem, men de hade ju inte mycket att säga heller. De gick hem där och gav den här personen mat eller så. Och sen så var det en begravningsbyrå som då hade specialiserat sig på socialbegravningar. Så att det kommer nog inga gäster på begravningen då. Så. Sen visade sig att det gjorde det, för det kom en väldig massa gäster som inte var anhöriga eller släktingar, men goda vänner från ett speciellt sammanhang som den här personen hade funnits i. Och det var ingen som visste. Nej. Det kände inte hemtjänsten till, inte gode mannen. Jo, hemtjänsten hade någon liten aning om att den här personen brukade vistas på ett speciellt ställe. Och därför så tror jag att det kunde komma. Och det gjorde det mycket riktigt. Men, så det var en väldigt positiv upplevelse att jag tror att här kommer ingen och så kommer det massor. Men det var ändå en så kallad socialbegravning där. Det fanns inga anhöriga som kunde sköta om det. Exakt, nu är jag färdig med det här. Exakt hur det går till rent praktiskt vet inte jag.
Nej, för nu. Om då måste det på något sätt stått att den ville ha en kyrklig begravning. Det måste ju funnits något form av...
eller om det inte stod någonting alls så kan ju byrån själv kanske ha valt att vi tar det här i kyrkan. Så kan det ju vara.
För jag tänker då, undrar om det blir fler... Vi har ett samhälle där det blir fler singelboenden och ensamheten ökar. Det hör man ju från alla håll. Så även vittnar den här texten om, som du läste. Och kan man tänka sig att det kommer bli... Det finns ändå inga anhöriga, vi kör en direktare.
Så kan man ju tänka.
Sen jag tror ordet är ju otroligt.
Ja, det låter bara det låter ju förfärligt. Men sen beror det lite på, jag beror väl på också vem som får... Om det är en direktare så vet jag inte i vilken mån någon begravningsbyrå är inblandad. Jag vet inte hur det rent praktiskt funkar. Men i det här fallet som jag har erfarenhet av då, där var det ju en begravningsbyrå som sagt var specialiserad på det här. Och jag kan tänka mig att det beror nog lite på den där, om de tycker att det är viktigt med en kyrklig begravning. Faktiskt så kan man tänka att jag tycker att den här ska ha en kyrklig och därför avgöra. Om det inte står någonting och det finns ingen anhörig som har några önskemål.
Men nu får vi filosofera, för vi vet för lite om det. Men de här direktarna, vi ser att det finns folk runt, men den som har avlidit har inte skrivit någonting eller sagt hur de vill ha det. Varför väljer anhöriga att ha en direktare?
Jag har ingen egen erfarenhet, men jag har en väldigt långt i periferin i någon sorts bekantskapskrets, kan vi väl kalla det för, som då vars fru hastigt avled här nu för ett tag sedan. Och då började man då undersöka vad, när är begravningen och så. Och varpå den anhöriga då sa att nej, det blir ingen begravning. Jag vill inte att det ska... Utan vi, det går direkt. Vi, ingen begravningsakt, ingenting sånt. Inga blommor, ingenting. Utan vi vill bara... För att den här personen... Ja, jag tror att det var en fråga om att han inte orkade kanske att stå för någonting. Eller om det var helt enkelt att man inte vill ha... Nej, jag vet inte.
Om vi lyfter från den här personen, vi tar inget utan tänker generellt. Kan man tänka att det är det här med sorgen också? För att man inte orkar med sorgen. Och att man då, för vi är ju väldigt dåliga på sorg i vårt samhälle. Extremt dåliga. Och att man då slipper än mer ta i sorgen. Ja. Alltså det är ju stoppa huvudet i sanden av stora mått. Verkligen. Kan jag tycka, grovt generaliserat, utan att gå in på något speciellt. Men är det inte lite att stoppa huvudet i så här?
Skulle jag tycka att man skulle känna att jag vill inte ha någonting alls. Jag vill inte ha någon möjlighet att ta det här avskedet. Och ja, varför inte? Det är väl lika troligt som något annat att det kan ha att göra med det. Att jag vill inte exponeras för den här sorgen. Jag vill kanske inte att mina anhöriga ska se mig i det här skicket, i den här sorgen. För det har jag en viss erfarenhet av själv. Jag vill inte att mina anhöriga ska se mig i den här situationen. Därför ska jag inte ha några anhöriga närvarande. Och har man det i kyrkan så är det ju offentliga gudstjänster. Där kan vem som helst komma. Man kan inte neka någon. Hur är med borgerlig begravning vågar jag inte säga. Vet inte hur det funkar. Men har man en direktare så då är det ju inte ens en möjlighet för anhöriga, eller inte anhöriga, vänner, andra så, att komma. Man slipper bli utsatt för detta. Jag vet inte, jag har så väldigt svårt att förstå att man vill tänka, att man tänker så här.
Det är en så viktig process i sorgebearbetningen.
Ja, visst.
Men det är klart, den slängs ju inte på tippen, missförstå mig rätt. Den får ju fortfarande en plats.
Ja, och en grav kan det ju finnas om man väljer det. Ja, så.
Och då kan du ändå välja att få ditt avslut eller gå till...
Eller en minneslön att man då har det.
Jag
vill inte minnas den här begravningen. Jag vill minnas personen som den var när den levde. Kanske. Ja. Man skulle
men kan
tänka
det inte så. Också i vår tid av både ensamhet och stress att då slipper vi det i kalendern? Alltså det är ju fruktansvärt, men det skulle inte förvåna mig.
Nej, nu är det ju verkligen kille.
Ja.
Men det är ju tänkbart. För det är ju det som...
Det är hemskt så.
För man ofta säger man att det tar så lång tid att få begravningstid och så här. Ja. Ofta är det ju inte kyrkan som sätter sig på tvären. Det händer ju såklart. Men det är inte alltid... Eller ofta är det inte kyrkan som sätter sig på tvären, utan det är de anhöriga som säger att vi har inte tid då, jag kan inte då. Då kan vi inte ta begravningen. Jag kan inte då. Och nej, men då kan inte farmor. Och då kan inte farfar. Och då kan inte hon. Och då kan inte... Så då måste vi skjuta upp det. Sen är det ju högst en månad om man inte är kremerad. Som man får vänta på en begravning.
Just det.
Men... Så det kan vi tänka på. Nej, men det här...
Jag tänker att alla sakerna vi säger stämmer ju och stämmer inte. För att det är klart att det ser helt olika ut. Varför man väljer att göra på det ena eller andra sättet.
Men sen också, jag vet inte på något vis, jag såg en sån här annons för det här Klarna som alla känner till som någonsin köper någonting. Ja. Och då står det så här: Klarna ger traditionen fingret. Och då så tänkte jag skriva att jag ger Klarna fingret om ni ger traditionen fingret, som jag själv är lite traditionsbunden. Ja. Men det att vi är ute efter i det här sammanhanget, det kanske inte betyder så mycket längre. Det här med tradition och det att vi ska ha en... förr i tiden då hade vi begravningar, då skulle man gå i kyrkan eller då skulle man gå på begravningen, men sånt där håller inte vi på med nu, utan nu gör vi andra saker istället liksom. Vi behöver inte ha någon begravning för att minnas den här personen, det kan väl jag göra ändå så. Jag vet inte, så kanske man kan resonera, i och med att det är så mycket som man brukar ju säga så här, ingenting är heligt längre så här,
visst
finns är utsatt för liksom förändring och så här. Så är det ju, har alltid varit dessutom att man hela tiden ifrågasätter det tidigare, det är ju något mänskligt på något vis i det, men att det kan ha kommit hit nu då det är inte så viktigt, varför ska jag stå där och gråta i en framför en kista som ändå inte innehåller den personen utan bara skalet. Jag är fritt fantiserat nu alltså, men
Men det känns inte bra.
Nej, det gör det inte. Det känns verkligen inte bra. Jag ska
har vi några av våra lyssnare som...
Som är begravd. I sin ensamhet.
Ja, det kan det ju vara i själsligt. Men nej, men så här.
Fast
nej,
jag tror att vi har... inte döda i själ.
Jag tror inte vi har någon sån här, för jag tror inte man väljer att lyssna på den här podden och kan svara personligt på den här frågan. Jag tänkte så här, sitter någon här och känner så här, men jag skulle vilja direktas. Mm. Men jag tror kanske inte att vår lyssnarskara är så representativ där.
Nej, i det fallet tror jag inte.
Nej, nej. Utan att man säkert vill ha en kyrklig begravning. Mm. Men du, för vem skulle begravningen? En filosofisk fråga.
Ja, det är en filosofisk fråga.
För att om
för det, och det är ju något som diskuteras också.
Såklart.
Inte minst under prästutbildningen. För vem skulle är begravningen?
Ja.
Och jag tycker att den är till 99% för den anhöriga.
Mm. Men dagen du...
99 kanske, ja.
Ja, dagen du checkar ut, ja. Den dagen kommer någon gång.
Ja, det lär ju vara så.
Ja, ja. Så är det. Och vi säger att nu har ju din familj... kyrklig anknytning själv. Men vi leker med tanken att de inte hade det överhuvudtaget.
Ja.
Då är du ju ändå död. Men jag tänker så skulle det bli arg om de valde en borgerlig liksom. Det kan jag inte svara på. Men förstår du, för om de känns
det, men spöka för dem.
Vi är ju inte kyrkliga. Då eller ska man liksom...
Ja, i det fallet, ja, nej, ja, precis. Jag förstår ju tanken såklart. Ja.
Men sen finns det vita arkivet och det ska man ju följa.
Man ska ju i möjligaste mån följa det.
Ja, ja.
Och sen tänker man kanske att, ja, jag tror att begravningen är till för de anhöriga.
Mm.
Men på något vis så ska man väl ändå försöka ta in den avlidnas egna önskemål så långt det är möjligt. Om personen i fråga har uttryckt tydligt, jag vill ha vita liljor på kistan, så ska man väl kanske försöka göra det och säga personen att jag vill bli begravd i kyrkan. Eller man kanske inte ens behöver säga det. Därför att om personen i fråga har varit engagerad i kyrkan hela sitt liv, så tar man väl som anhörig det för givet att det är nog en kyrklig begravning han eller hon vill ha. Sen om man väljer att ta hänsyn till det eller inte. Men jag skulle nog bli förvånad, så kan man säga. Jag kan ju inte bli förvånad, som sagt, det har redan konstaterat.
Ja. Men likadant åt andra hållet så finns det ju, alltså jag vet en som hade lämnat allt vad kyrkan är och heter, men hela familjen finns med. Och nu vet jag inte vad den önskade, men jag kan, hade den helt fått bestämma så hade den nog, jag vill ha en borgerlig, så.
Ja.
Jag lämnade allt vad kyrkan och så, men fick ju en väldigt kyrklig begravning. För att, dels så tror jag att de anhöriga tänkte att det är klart det ska vara det. Vi vill ju att Herren ska ta hand om personen, fast den hade lämnat. Men då har man inte... Nu vet jag ju ingenting vad som stod. Den kanske ville ha en... Vi tror inte den hann säga någonting, så väldigt plötsligt så.
Ja, ja.
Men för vem är begravningen till för liksom?
Ja. Nej, men själva när begravningsakten, den påstår jag ändå är till för de anhöriga.
Ja.
För att man ska få ta sitt avsked om man ska. Men sen är det ju också att... Jag tror ju att vi på något vis överlämnar den avlidne i Guds händer, men det händer ju i alla fall.
Ja.
Jag menar, om jag står och säger det eller inte, så tror jag ändå att den avlidne hamnar i Guds händer, så att säga. Det är inte så att mina ord gör att nu kom den här
personen. Nej, för det är inte så att du tror att ska ligga där i 3 veckor och vänta.
Nej, precis. Jag tror ju att när man dör så kommer man till Gud. Ja, alltså, jag tror inte att... Ja, nu ska vi se vad de anhöriga säger här. Om blir det kyrkligt eller inte. Så här. Utan det händer... Vi vet ju inget om vårt liv efter detta. Men jag tror att i det ögonblick vi dör, då kommer vi redan till Gud. Så att säga, där. Eller åtminstone på någon sorts kanske får välja. Inte vet jag. Men jag tror inte att man ligger och väntar. Ja, nu får jag vänta här också. Det är kö till och med nu. Liksom. Så, nej, det tror jag inte händer.
En annan podd jag lyssnar på, som är en humorpodd. De raljerade över att de tycker att kristna borde ställa sig åt sidan i vårdkön. För att det var någon som hade varit sjuk då, så fick vänta. Och tyckte så här att alla kristna kan ju, de lever ju sitt... De väntar ju på det goda livet, så att säga.
Ja,
och jag väntar bara på mörker.
Ja,
och då kan väl ta Ulla-Britt ta ett steg åt sidan där. För du ska ju ändå till Herren en dag.
Ja, just det. Ja, jag vet inte om jag känner mig inte riktigt så att jag vill ställa upp på den.
Nej.
Tanken att jag skulle kliva åt sidan bara för att jag tror att vi kommer till Gud.
Nej.
Nej.
Det är ju för att det här ordet du tror.
Mm.
Men hade du med 100% vetat så här, du hade fått, så här kommer det se ut. Och du vet att där blir det paradis. Alltså du vet, så här kommer det se ut. Ja, då kanske man hade, ja men, ja, du kan gå före mig, för att checkar jag ut nu, ja då vet jag ändå att du väntar. Men du tror väldigt starkt, men det finns ju...
Fast i det här fallet så handlar det lite grann om också vilka man lämnar kvar efter sig.
Ja, just det. Ja, just det.
Om det vore så att jag levde ensam här i världen och inte hade varken vänner eller familj, då skulle jag kanske tänka så.
De tog inte med det i exemplet.
De gjorde inte det.
Där sa du någonting bra ju, att det finns de efterlevande.
Det finns de andra som kanske faktiskt skulle vilja ha mig kvar ett tag
till.
Och som jag gärna skulle vilja vara kvar och se vad som händer med.
Just det. En klok man. Ja, med de orden ska vi gå på andakten.
Ja, vi går på andakten. Rätt in i kaklet.
Ja.
Och då är det så att kommande söndag, det är självaste fastlagssöndagen.
Ja.
Och själva rubriken då heter Kärlekens väg. Och jag läser ur Markus evangelium. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, alltså rädsla för den som inte känner till det ordet. Och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker med ska ni få dricka. Och det dop som jag döpt med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folket. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Här blir det återigen en påminnelse om sakramenten. Alltså, ni ska döpas.
Ja, ja, du menar så.
Och
ja, precis,
dricka av den bägare.
Ja. Mm. Det här är ju någon sorts överförd bemärkelse. Att man ska få lida som Jesus, är det lite så de menar här. Eller som han menar. Jag tänker att det sista stycket där är det som talar tydligast till mig just idag i alla fall. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Mm. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna. Det är det för kyrkan.
Ja.
Det är tänkt att kyrkan ska vara så. Vi ska inte bli tjänade utan vi ska tjäna andra. Vi ska vara folkets tjänare, så att säga.
Ja.
Och det försöker vi väl lite till mans att vara, men det lyckas inte alltid.
Nej. Det är svårt. Alltså det är oerhört svårt att leva på det sättet. För att vi har ändå en... Och där är ju vi jordiska och mänskliga och felar att vi tänker hierarkiskt och organisatoriskt för att vi ska liksom få ihop vår vardag i ett, i vårt fall, ett arbetsliv. Där vi än, alltså... ja, som gör det väldigt komplext. Alltså man läser och tänker: åh, jag vill tjäna så. Men du vill ju också i din roll som präst, som är det liksom högst man kan vara i en kyrka. Alltså sen kan du ju vara chef och sånt där.
Ja,
men som så. Och du vill... Jag vet inte, det är svårt. Mm. Det är svårt.
Mm. Ja, nej, och det är precis.
Och det är många bibeltexter som vittnar om det. Men jag vill vara din kärlek, men jag vill inte ge upp det här. Alltså när det handlat om rika som... Jag har gett dem, men du måste ge bort allting. Liksom.
Ja, just det. Det är inte rimliga saker egentligen.
Nej, alltså, nej.
Ingen varken vill eller kan ge bort allting. Nej. För det är den andra, vad ska jag säga, det är någon form av dike egentligen där också. För att okej, vi ska tjäna andra, men vi ska inte låta oss bli trampade på
andra. Nej, det var bra.
Så är det ju, så att vi kan inte göra oss till liksom,
ingenting. Nej. Så. Nej,
men vi är också människor liksom, och måste ha vårt värde.
Ja.
Så att det ska vara någon sorts, som sagt, mellanting där.
Ja. För att du ska ju också vara den som leder församlingen i undervisning.
Ja,
liksom, du är ju experten. Du sitter ju med mång erfarenhet.
Och det är ju så, det är det här också med herdrollen,
ja,
så att säga. Vi talar om kyrkoherdar, alltså den som är chef i församlingen, men varje präst är ju tänkt att vara herde.
Ja.
Alltså, nu är det många som inte gillar den bilden längre, men just fåra herde, ta hand om fåren. Det är ju kanske inte så att vi ska kalla församlingsbolagen för får, men jag tror att 99% av alla förstår bilden.
Ja.
Man ska ta hand om den flock, den samling människor i det här fallet, och man har blivit satt att tjäna. Liksom. Ja. Så det är en sorts ansvar. På det.
För att i det ansvaret så ingår ju också ett tillrättavisande i den må, alltså att vara i ett bra hederskap, ledarskap, så är det ju de bitarna också.
Ja,
du kan ju inte bara liksom för sätter du ingen ram, då kommer ju alla de här 100, då är det inte bara ett får du ska leta efter när 99 står kvar, utan då springer alla 100 åt olika håll.
Det dummaste fåret som är ensam kvar, alla andra har ju stuckit.
Ja, och då får du leta efter 99 och då blir det ohållbart. För att det är därför en tjänare eller en slav, den har ju inte den möjligheten. Att, ja, jag vet inte, det är en vacker bild och eftersträvsamt i mycket, men också svårt.
Ja, svårt. Även den här texten var svår. Alltså.
Ja. Ja, den var inte så svår att förstå, men den är svår att leva efter.
Precis, den är svår att leva efter. Ja. Men på något vis att man har, vad brukar man säga, man ska sikta mot stjärnorna från något trädtopparna. Ja, alltså på något vis är det väl så att man, det här är någonting att ha i minnet, vi ska vara tjänare liksom, vi ska inte tro att andra ska komma och tjäna oss. Det är inte det vi är här för.
Nej.
Utan vi ska tjäna andra människor. Det är kontentan av den här texten, tycker jag.
Ja.
För mig.
Och vad ska han sjunga för oss?
Ja, jag kollade i sån här psalmvalslistan. Ibland har jag lite svårt att hitta på vilka psalmer. Och då hittade jag 204. Och för mig är det en påsksalm. Men det är ju för att vi går in i fastan nu. Kornet har sin vila, heter den.
Ja.
Och det tror jag att jag har sjungit den i påsksammanhang förut här. Men nu är det en fastesalm.
Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Är ej dött det väckes av ditt skaparord. Kärlek från allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbli. Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. Ingen enda väntar möta honom mer. Kärleken når långt bortom död och grav. Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar. Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu. Aldrig en sol har lyst så stark och klar. kärlek med ditt ljus kom. Kom och dröj hos oss kvar. Väntande på värme, vila rot och frö. Vet att våren kommer, varje träd och örn. Brister i blom på sin bestämda tid. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbli.
Tack för det, och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta och gör det lite enklare för oss.
Ja.
Ja. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!